Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Nu följer del 2 av Vålnaden på Tyresö, skriven av Jenny Maria Ödman. Men först en resumé av kapitel 1. Greve X kommer med sin gäst först Saltykov till grevens herresäte, Tyresö slott. Där träffade på hushållsföreståndarinnan Ursula och allt i allon, dvärgen Sartuninus. Men kanske viktigast av allt, sängnen om vålnaden vita frun. Först Saltykov gör hennes bekantskap. Saltykov har återvänt till Ryssland efter sin vistelse i Tyresö. Kapitel 2. Gregor Saltykov. Gregor Saltykov härstammade från en av de mest ansedda förstliga ätter i Ryssland. Den saltykovska ätten delar sig i fyra grenar, av vilka den första utgörs av den icke-titulerade ätten Saltykov. Den andra av ätten Saltyk i Polen, vars förfäder emigrerat från Ryssland i början av det 17:e århundradet. Den tredje av grenarna och den fjärde grenen av förstarna Saltykov. Det var den sistnämnde som Gregor Saltykov tillhörde. Han hade således mycket gamla anor att åberopa. Och som han var den enda sonen av en man som stod i synnerlig gunst hos kejsaren och var gärna sedd vid hovet, blev hans uppfostran med omsorg fulländad. Då Gregor hade utgått från L'École des droits, en slags juristskola, blev han också genast kallad till kejsarens adjutant. Men han hade tidigt visat dåligt anlag och fört ett liv som icke särdeles anstod en ädling. Den åldrige fadern hade ofta haft stora bekymmer för den lättsinnige oförsiktige sonen och darrat mer än en gång för hans framtid. Han visste väl att kejsaren blundade för hans skull och ännu icke lånat sitt öra åt allt det skvaller som beskäftige hovmän burit fram till honom. Men hur länge skulle detta fortfara? Efterhand befordrades dock Gregor från den ena höga posten till den andra. Men detta gav icke den gamla mera lugn. Han visste att det var lika lätt att falla från den höjd dit kejserlig gunst hade upplyftat hans son. Gregor låtsade med djup vördnad lyssna till sin fars råd och varningar. Men så fort han var utom hemmets tröskel försyndade han sig på nytt. Han hade ju egentligen ingenting att frukta för, tänkte han. Då han var den plikttrognaste undersåte och sin kejsare uppriktigt tillgiven. Några galanta äventyr kunde väl inte störta honom från hans höga sammanställning. Men det berodde dock på hurudana dessa äventyr voro. Och däröver reflekterade han icke. Han nöjde sig icke med de vanliga kurtisaner på vilka han slösade enorma summor, utan han lyfte sina ögon högre och till olovligt område. Det var hustrur till män av rang och som stod kejsaren nära, som han ville söka förföra. Det var en farlig lek, men frestelsen var för stark. Ty han visste att han var en stor gunstling hos kvinnorna och att han endast behövde sträcka ut sin hand för att plocka av den förbjudna frukten. På det sättet förskaffade han sig mäktiga fiender som spionerade på honom och endast sökte efter passande tillfälle för att kunna framlägga bevis på hans brottslighet. Så kom den dagen då den gamla fadern kände sitt slut nalkas. Han kallade sonen till sin dödsbädd. Tag dig i akt, Gregor, sa han. Ty, du går annars din undergång till mötes. Man har varit skonsam mot dig för min skull. Men då jag ej längre finns till, skall mitt minne snart glömmas. Och då, var lugn min far, svarade Gregor, icke utan rörelse. Ty han såg fadern på dödsbädden. En Saltykov vågar ingen. Lita icke på det, utbröt fadern häftigt. Inte ett namn vore det aldrig så stort skulle kunna skydda dig för dina fiender. Vill jag det mäktiga bringa dig på fall, skola det alltid finna medel därtill. Akta dig. Jag har varit en svag far,
Din moder är ännu svagare. Och dåliga kamrater har gjort resten. Överge spel och kvinnor. Gift dig, skaffa dig ett hem. Den enda räddningen för dig, din mor och din syster, vilket jag nu lämnar i dina händer. Gregor kände sig ovanligt uppskakad och en tår smög sig fram i hans öga. Jag lovar att aldrig övergiva min mor och min syster. Han böjde sig ned och kysste den gamles händer. Skiljs härifrån med frid och förlåt mig alla mina fel. Den döende fadern lade sina händer på sonens huvud och bad Gud beskydda honom. 2 timmar därefter drog den gamle försten sin sista suck. Under den första sorgetiden förhöll sig Gregor stilla och ställde icke till några skandaler. Han hade full sysselsättning med att ordna sina affärer och betala sina stora skulder med det arv som tillfallit honom. Han var skuldsatt över öronen. Det gick lös på miljoner, men han visste att han kunde komma ifrån dem med heder. Hans mor och syster, som vore till ytterlighet svaga för honom och till vilkas öron icke hälften av hans äventyr hade hittat fram, överlämnade till honom med blind förtroende förvaltningen av deras arvslotter. Det dröjde dock icke länge förrän Gregor återföll i sina gamla vanor. Han besökte åter det hemliga spölhuset, och på samma gång han kränkte de äkta männens heder strödde han guld åt sina älskarinnor. En afton gick han till Mikael-teatern. Då han inträdde i sin loge var nästan varje plats i salongen redan besatt. Gregor var alldeles ensam. Han hade föredragit det framför varje sällskap. Han ville vara så obemärkt som möjligt och drog sig för den skull tillbaka längst in i logen. Han hade kommit dit för att uppsöka en främling som hade gjort ett starkt intryck på honom. Men han ville att icke någon skulle veta det. Det föll honom ibland in att det icke giva något förtroende av sina hjärtehemligheter. Skulle hon månne komma? Han hade sett henne 3 aftnar och rad i samma loge, och han hade ännu icke kunnat utgrunda vem hon var. Men icke förrän ridån drogs upp darrade det purpurfärgade draperiet i den lilla logen vid inträdandet av 2 damer, av vilka den ene var av en mer framskriden ålder, hade ett mycket distingerat utseende samt bara en enkel men dyrbar toalett. Hon tog först plats innan hennes följeslagerska satte sig till vänster om henne. Denna var i blomman av sin ungdom och ojämförligt skön. Hennes höga smärta gestalt var majestätisk i sina rörelser, och de stora svarta ögonen kastade omkring sig strålar av lidelse och otålighet. Det låg något trotsigt, något retande, men på samma gång inbjudande till vördnad i hela hennes väsen. Gregor blev alldeles bländad. Ingen kvinnas behag hade förut så kunnat helt och hållet fängsla honom. Han stirrade på henne som om han hade mistat förståndet. Vem var hon? En främling naturligtvis, ty för honom vore alla Petersburgs skönheter bekanta. Månne hon vara en ädelättad dam eller någon ny vällustens stjärna som trodde sig kunna vinna något i Petersburg av de ryska adelsmännens frikostighet. Men Saltykov svor inom sig att han innan aftonens slut skulle ha reda på hennes person. Han släppte henne icke ur sikte, och då han innan sista aktens slut trodde sig obemärkt kunna försvinna från teatern, såg han hur hon och den gamla damen hastigt lämnade logen. Det var ett ögonblicksverk för honom att skynda ner på gatan. Han väntade och drog sig så mycket i skuggan som möjligt. Det dröjde i många minuter förrän 20 kvinnor insvepta i dyrbart pälsverk syntes nalkas. Det stod ett ögonblick stilla och gav något tecken åt en vagn att köra fram. Gregor kastade sig i en åkardroska som just i detsamma tom körde förbi. Följ efter den där vagnen, befallde han. Släpp den icke ur sikte. Jag lovar hederliga drickshänningar. Det var en ganska lång väg de båda damerna åkte. Men slutligen stannade vagnen utanför ett lågt, enstaka hus med järngrindar och omgivet av en liten plantering. Det var vid en avlägsen folktom gata. Han hade hoppat ur droskan och han såg hur det gick in genom gallergrindarna och över den lilla gången som ledde rakt fram till huset, vars port låstes igen efter dem. Då skyndade han fram till kusken som hade kört dem och som ännu ej hunnit bort med vagnen. Säg mig, sa han. Vem bor här? Gregor tryckte något i handen på honom. Nej, inte ens för det, svarade karl och släppte penningarna på gatan. Innan Gregor hann att vidare fresta honom var han redan borta. Besynnerligt, mumlade han och kastade en lång blick på huset vars fönsterrader vore mörka. Jag måste veta vilka det är, och kosta mig vad det vill. Andra dagen stod han åter där utanför. Han kunde icke upptäcka en skymt av någon levande varelse. Det var som om huset stod öde och obebott. Slutligen kunde han ej längre lägga band på sig. Han beslöt sig för ett djärvt tilltag. Han skulle helt enkelt lämna sitt kort och anmäla sig för ett besök. Han visste alltid att finna upp någon förevändning för sin djärvhet. Han var så van att umgås med kvinnorna. Det skulle just tagas på detta oförskräckta vis. Han öppnade grinden och gick käckt fram till huset där han ringde på portklockan. Portvakten öppnade och såg på honom en smula förvånad. Gregor aktade sig för att falla ur sin roll och fråga vem som bodde där. Han låtsade istället som om han vore bekant och räckte fram sitt kort. Anmäl mig, sa han på ett sätt som tydligt gav till känna av vilken hög rang han var. Portvakten lämnade kortet åt en person som med detsamma kom till städes, men släppte icke id Gregor. Han fick stå utanför trappan. Om några ögonblick återlämnades hans kort. Man känner icke här i huset till någon först Saltykov. Och därmed slogs porten i lås, mitt framför hans näsa. Hon vet icke vem jag är, det är sant, tänkte Gregor med en hastigt uppflammande vrede. Men hon ska snart få lära känna mig. Därmed avlägsnade han sig långsamt, en smula kväst i sin stolthet. Ni har hört del 2 av Jenny Maria Ödmans bok Vålnaden på Tyresö.
Tidigare avsnitt finns i Tyresöradions arkiv. Sökord Vålnaden.
På återhörande.